och ta som smala skidor. Ja, är det inte där han Kaj är och Mats? Ja,
smala skidor är podden där Mats och Kaj nördar ner sig i längdskidåkning med målet att bli snabbare i spåret.
Och vi gör det genom att pröja på allt som rör dyra skidor, stark sporttryck och intervall. Nu kör vi!
Man kan alltid skylla på utrustning, grabbar. Ja. Det får vi inte glömma.
Glöggkaka, det är det som är det shit.
Ikke begynne for hardt. Og så heller glede seg til Vasaloppen, fordi det er veldig gøy å stå på start litt forberedt.
Äntligen! Jeg har lengtet efter å snakke skider.
Ja, faktisk jeg også. Jeg har legat på, ikke på stranden, men vid poolen en vecka med endast min fru som sällskap. Og det er jo lite skidsnack om man sier så.
Lite skidsnack eller skitsnack?
Ja, knappt ens skitsnack. Men framförallt inte skidsnack. Jag vägde mig faktiskt nu här när jag kom hem och det var, jag vet inte när sist jag vägde så mycket, så att ja, det var inte
snabb ut för nu då.
Ja, verkligen, men jag tror inte att det bara är det som hjälper.
Ja, jag har ju sett fina bilder och mycket god mat och, mm. och sådär när du har varit på så att säga antiträningsläger, så det känns ju som ett läge för någon liten battle nu, tycker jag.
Det tycker jag. Och det är ju så billigt. Alltså, mat och sprit. Så det är ju man, liksom en efterrätt kan man ju ta bara farten. När den kostar typ 50 spänn. Och så har man köpt sprit i närmaste livsmedelsbutik när man kommer hem. Och sprit låter ju hårt, men du fattar.
Ja, precis. Ja, vi ska väl prata om vår träning, men kan väl hinta om att det har inte varit så mycket träning. Jag märker ju hur den här fokuset på träning och åka lopp gör ju att jag har inte druckit så mycket vin som jag behöver under vintern. Och nu känns det som att nu behövs det liksom skapas lite balans här. Så jag har druckit några flaskor vin, inte på samma kväll, men jag tycker att som vuxen man måste man ha någon form av balans med det här. Så jag gillar det här med sprit.
Ja, och jag tror på Runar och Andreas Nygård som pratar om att bygga överskott, så att vi får hoppas att det är det vi gör. Komma ja, lite precis. Undertränade till närmsta lopp. Ja, vi får väl se. Säsongen är inte riktigt slut än. Vi har ju förhoppningsvis några lopp kvar i bagaget, och därför måste vi ju ändå hålla ut med träningen ett tag till, antar jag.
Ja, jo, det finns en sanning i det. Två lopp är väl kvar på min kalender, men sen hinner det alltid dyka upp någon mer också, så man vet ju aldrig.
Ja, men hur på tal om då vin och allt det där, mellan vinglasen, blir det någon träning? Jag tänker det är ju ändå fina dagar här nu.
Fina dagar, ja, nu sista veckan här har det inte varit så mycket träning. Fick lite en överdos när jag var i Norge. Skulle åka Birkebeiner. Så då hade jag ju, ja, det har varit rätt så mycket timmar och slitage. Det är ett jobbigt lopp det där. Jag förstår ju varför norrmännen är så grymma på att de har bra kondis men också bra uppför. De har ju backar överallt.
Det är där de har byggt sin kropp, så att säga. Ja. Men jag tänker, du kan väl, det är väl lika bra att du berättar om ditt Birkebeiner-äventyr, för det är väl typ den tyngsta träningen du har gjort här de sista veckorna, misstänker jag.
Ja, verkligen. Jag såg ju fram emot att åka Birken, och den sker ju då den 16 på lördagen, där skulle den gå. Men då var det ju dåligt väder. Mm. Så då valde de att flytta Birkebeiner till söndagen. Och min sambo skulle åka skatebirken på fredagen. Mm. Och då anmälde jag mig till den också. Så vi körde skatebirken. Och det var väl inte jättefantastiskt väder. Det var lite snö och lite regn och allmänt gormigt i sådär. Och när jag åkte loppet, du har ju sett Birken på tv, hur liksom man åker på fjället och så har de där helikoptervyn och så ser man liksom fjällen, och det är så här. Det fanns inte. De hade dragit spåret någon annanstans, kändes det som. Jag kommer ihåg att jag tittade upp. Och så såg jag hur skidåkarna åkte upp i himlen liksom. Det var så dimmigt och det var som man åkte upp i målet. Så det var inga vyer eller sådär. Så det var rätt så jobbigt. Så det tog, var det 4:16 tog det. Det var vansinnigt roligt och jobbigt också. Men de sista backarna ner där det går fort, där var det roligt.
Ja, jag tänkte det. Du gillar ju utförsbackar.
Ja.
Där tog du någon placering, misstänker jag.
Ja, jag har inte koll på, jag räknar inte, men det var nog rätt så många. Det var också några som åkte ur spår, så att säga, får in i skogen med brutna skidor. Så det är ändå lite brutalt. Jag menar, går det i 60 knyck så, med trikåer, så är det inte mycket kvar om man far ut i skogen, så att säga.
Nej, det kan jag verkligen tänka mig att det är en akilleshäl för många som kan gneta sig uppåt, men sen nerför i full fart, det krävs lite kompetens. Det hade nog varit ännu värre om det hade varit Vasaloppet hade en sån nedförsbacke. Jag tänker ändå att fler skidkunniga åker Birken kanske.
Ja, men ja, kanske. Men det är lite smalt där också, alltså, just de där backarna ner, så det ryms inte jättemånga samtidigt. Så att jag vet inte hur många som åker Birken, men det är inte lika många som på Vasaloppet i alla fall.
Nej.
Men vansinnigt, alltså att vara i Norge, då förstår man att det är liksom en annan, de har en annan relation till skidåkning. Det räcker med att man slår på NRK och ska se skidlopp, liksom samma lopp som går på SVT. På SVT, men då är det liksom, det är lite roligt, kommentatorerna och sådär på svenska. Men i Norge, då är det liksom, varenda mening är med samma tonläge som när Charlotte Kalla kommer i kapp på OS i Pyeongchang och bara, eller vad det nu var, nej det var inte Pyeongchang, det var Ryssland, vad var det? Ja, det var ja. Det här klassiska loppet där de tar innerspåret förbi Finland och Tyskland. Liksom, när det är extas, men reportrarna på norsk tv, det är liksom extas hela tiden, så det berättar ju någonting om hur nära skidåkningen är själen, så det var ju jag i det klimatet, så det var ju liksom häftigt. Och så var det en till häftig grej, eller jag vet inte riktigt om vi ska ta upp det här i podden, för vi har ju ändå norska lyssnare också, för de har ju missat en sak, det här med en av våra pelare.
Ja, låt höra.
Det är ju ingen som har stark sportdryck där. Jag har frågat, vad ska du ha när du åker Birken? Ja, saft. Eller vatten, säger de då. Och då tänker jag, men om du inte lyssnar på podden, det är ju stark sportdryck som är grejen. Så börjar de med stark sportdryck på bred front, då har vi ju inte en chans, liksom.
Oj, oj, oj. Nej,
det
där...
Det får vi inte säga, höll jag på att säga. Men det var jag lite chockad över, faktiskt. Det kanske är sockerskatten i Norge, jag vet inte, men det var en helt annan...
Umara har lite jobb att göra där borta, helt enkelt.
Ja, jo, det tycker jag.
Missionera stark sporttryck.
Ja, så det var också så här spännande. Man åker utomlands, det blir som en annan kultur. Det är som spriten är billig där du var, men här var det liksom, här saknades det lite.
Spriten var billig där jag var och sockret var dyrt där du var.
Precis. Men tillbaks till Birken då, det var ju världens storm då på lördagen. Alla bilar som hade varit uppe på fjället, de såg ju helt igensnöda ut, liksom. Och sen på söndagen, då var det fantastiskt väder. Men jag hade samma som efter Vasan. Jag tror jag aldrig gnällde om det i podden, men att några fingrar som det strålade i på natten och sådär. Så att jag valde att inte staka Birken, utan min sambo gjorde det istället då. Hon tog min
staka. Hon är lite hårdare än dig.
Ja, hon är jättehård. Men då fick jag skjuts upp för, så att säga, den där målbacken. Och sen åkte jag loppet mot sos då.
Just det.
För de tog bilen till starten och då åkte jag över fjällen för att hämta bilen då. Så jag fick ju vara i det här fantastiska landskapet. Och nu hade de dragit banan som de visar på tv. För det var helt fantastiskt. Alltså, sjukt snyggt. Jag blev som stannat till och bara blev blöt i ögat och varm i hjärtat. Det var så himla fint.
Såg du någon batalj eller någon fina åkare, eller liksom fick du någon känsla av att det går fort, eller liksom var det något du fångade i racet? Sådär.
Ja, alltså jag såg ju eliten. Jag hann precis upp när ledarna åkte ner i sista backen. Och sen började jag åka då. Så damtäten såg jag, de följde jag och filmade lite grann. Men de är ju trötta. Det är liksom, det går inte som på Vasaloppsstarten där på sista liksom. För det är ju, vad är det, 1200 höjdmeter som de har då stakat sig upp. Och det är ju, det är rätt så brutalt faktiskt. Men det var så brutalt på några ställen. Jag stannade till och liksom tittade och njöt lite grann. Och ibland var det som, i och med att jag åkte mot alla så att säga. Jag mötte alla som åkte. Så var det på några ställen där jag fick liksom vänta lite grann om det var någon bro över något vattendrag eller så där. Och då var det i någon kurva där folk var helt slut. Det bara rann svett om, de var jättetrötta. Och så var det någon som jag såg, han såg en öppnad gäll i spåret. Så han liksom kastade sig upp och han såg och bara, så tryckte han i sig om det fanns någonting kvar. Det var som att han gick på minus. Så att det var väldigt många som liksom, ja, det var jobbigt.
Det där var ju svaret på det här med att de inte har blandat någon socker i sportdrycken. Att de liksom börjar slicka gel efter backen. De behöver en socker Jesus där i Norge.
Jag tror det. Det behövs en sån. Men som sagt, det var fantastiskt väder och det var kul så att säga. Så jag fick ju med lite träningstid då, men det var inget race just för att skydda armen då. Så.
Men kan du tänka dig att åka dit igen och ta loppet? Är det, liksom, var det mer smak?
Ja, verkligen. Det känns som att boka nästa år. Lite den känslan att det där var, med det där vädret som var, så är det liksom...
Men för min del då, som fortfarande ändå åker fäste någon gång då och då, även om jag vill bli en helhjulstakare, men jag tänker ju att om jag ska åka dit, jag tror nästan att jag skulle åka fäste, för att ja, jag tror att det skulle, om man säger när jag upplever att jag inte har fördel av fäste, det är när det är mycket platt, för då suger det ju fast. Men där känns det som att jag går på fäste allt som är uppför, och när det är nerför, då ska jag ju ändå inte alltså staka så mycket, för det känns som att det är uppför och nerför, det är inte så mycket platt. Är det rätt uppfattat eller?
Ja. Alltså, när jag åkte den, jo, nu är det platta, det är på myrarna och sådär. Det är som en jättelång backe upp först, över första fjället. Sen åker man ner för det fjället på andra sidan, men inte hela vägen ner så att säga. Och sen är det platt en stund och sen är det upp igen. Och sen över det fjället, liksom, det är inte som några branta toppar, utan det är som fjäll. Så, och sen är det utför igen då.
Ja, men jag tror att man skulle...
Om du och jag åkte det nu och du hade fäste och jag hade stakat, så hade du säkert varit en timme före mig i mål.
Ja, det var väl kryddat. Men
allvarligt, alltså... Jag tror, ska man diagonala, eller ska man åka det loppet, då ska man då diagonala om man inte är liksom svinstark.
Ja, eller gör det för att man vill ha ett rejält träningspass på stakning. Alltså, för det går ju att liksom göra det för det också, såklart.
Min sambo, hon brukar aldrig vara sliten efter något lopp, men hon har ju varit liksom helt, hon har haft träningsverk i muskler som hon aldrig har varit trött i förut, så att det är en rejäl stigning det där. Just att det aldrig tar slut. Du får ingen vila, utan antingen står du still eller så.
Ja, jag fattar. Men du, bra. Och när vi ändå är inne på tävling för din del här, vad återstår av säsongen tävlingsmässigt och så?
Ja, jag hoppas ju få åka dundret runt, att jag är frisk och att det är bra väder. För då har jag hört att man kan lura dig också till Gällivare. Det vore kul om vi åkte ett lopp ihop, så att säga.
Ja, det vore kul och ett lopp där alltså det händer ju aldrig att man liksom har exakt samma form och samma liksom så, men att det hade varit kul att få bettla på riktigt en gång.
Ja.
Så det, och jag känner mig väldigt otestad nu när jag har haft 8 veckor i vila från stakning, så att nu känner jag mig rejält sugen och trycka på, så vi får se hur mycket som finns i kroppen här.
Ja, just. Och sen har jag ju då mutat mig själv med ett par nya skatepjäxor, så att för jag ska åka det här Kungsledsrännet och ta revansch då. Jag och min sambo, vi är ju team Brickanyl, revanschen. Förra året var det vart jag är sjuk, då skulle vi ta revansch. Och det sitter långt inne den här revanschen. Så att säga. Och det
Ja,
är
men
8 mil över fjället, så att det blir också spännande. Vi hoppas på bra väder. Så att säga.
Ja, men det ser vi fram emot. Det ska bli kul. Dunderdrömt hoppas jag verkligen på. Och där kan man ju också sida till Vasaloppet. Så både du och jag behöver ju sida upp nu. Så att,
ja, verkligen.
Coolt. Ja, ja, men om
men
vi ska
har
gå in
du,
på...
hur ser din träning ut? Är det liksom vänster, höger med sprit och rödvin? Eller hur ligger det
Ja.
till? Jag såg ju något på Instagram där du var ute och sprang och grejer.
Ja, exakt. Ja, det var ju... Jag kommer väl till den snart. Men om vi tar veckan före förra veckan var väl en vanlig träningsvecka utan stakning, men med längdskidor och cykling och löpning som vanligt. Men sen då, senaste veckan, då var ju min tanke att jag skulle springa varje dag och köra lite styrke på den här fina terrassen vi bodde på. Började ju stort första dagen och sprang 6 kilometer i solen, och det var som att wow, det här blir jättekul. Och så nästa dag då hittade jag ju, ni som har sett den där händelsen på Instagram såg att jag var på ett ställe som heter Norskeplassen. Alltså platsen för norrmän typ uppe i bergen där. Och det var ju tydligen så att det var 3 av 10 turister på Gran Canaria, norrmän. Och då har de gjort liksom en springrunda där som är liksom tillägnad norrmännen, med en plats där de har planterat palmer och gjort någon piedestal och så. Så jag tänkte att det är ju perfekt, dit ska jag ju. Och det fanns också Strava-segment och så där. Och det var ju faktiskt lite grann av ett Birken. Det var alltså Stifa 68 på de 3 kilometerna. Alltså om vi tänker att Vasaloppet kanske är 15. Så det var ju... Det var bara uppför. Och alla man mötte, både uppför och nerför, var ju norrmän. Så man liksom, det var, jag pratade med någon där och sådär. Så det var rätt intressant.
Deras behov av uppförsbacke, så att säga, motbacke, behövde de hålla vid liv även på Gran Canaria då?
Ja, men lite så. Så att jag sprang ju det där i alla fall, och det var tufft. Nästa dag så insåg jag att jag har inga ben. Alltså, de var... soplut. Så jag kunde inte springa dag 2. Dag 3 när jag skulle springa, som sprang samma sträcka som dag 1, så var det ju liksom sämre tid. Och dag 4-5 så är det ännu sämre. Så jag blev bara sämre och sämre. Så
men
att det var inte så här,
då? Var det den där spriten som du åkte dit på? eller var det verkligen att benen var slut?
Ja, det kanske var en kombination. men min klocka spelade mig också ett straff. Eller ett liksom en... För att nu har jag haft... Jag har ju cyklat en del, och då, klockan gillar ju cykel. Den är ju som bäst på cykel och löpning. Den är inte så bra på längdskidor. Så den klarar av att läsa träningsstatus bättre på cykel. Och den har ju liksom gett mig så här produktiva och alltså massa positiva liksom saker. Nu plötsligt så har den ju då gått över till inte produktiv. Och det är ju som deprimerande.
Alltså det ska man läsa som värdelös alltså, inte som inte.
Utan... Ungefär. Och då säger han så här, du måste vila och stressa av. Jag tänker, perfekt, jag ska ju på semester, så jag köper det liksom. Och så liksom, när jag då har några dagar av så här, du måste vila, han har sagt i 3 dagar. Jag ligger vid poolen liksom och dricker prosecco, och jag tänker, vad gör jag? Det är ju just det jag gör. Och då helt plötsligt skriver den minskande. Och då säger jag, du måste träna mer. Du har minskat på din träning. så
ja, nu har jag haft... Du är lurad av klockan helt enkelt.
Ja, men alltså, nu har jag haft minskande. Alltså, det är ju liksom...
Ja, vi måste åka det här loppet nu. Alltså, det känns ju som att det är läge för det.
Ja, alltså det där är... Det tar på den långströmska kroppen med klockan som håller på att spela med. Jag kan alltså tro att det är så här ett skämt. Någon som har hackat den. Bara för att liksom retas. Nu ska vi liksom... Men det går ju som att göra då. Om jag vilar, då är det liksom inte produktivt. Och om jag tränar, så är det... Jag minskar... Ja, nej. Usch och fy. Ah, ja, så att...
Ja, men då måste jag hälla lite salt i såren här, så här. Det är bra läge. De här Strava-poängen som du har gjort mig uppmärksam på. Jag fick 13 eller 17 sådana för Birken, Skate-Birken.
Jag vet att jag tror att du är i fatt mig nu.
Nej, snart. 75 eller 76 har jag kommit
ja,
upp i.
Ja, men det är där jag ligger.
Ja, men det är i läge nu. Det är jättebra.
Alltså, jag har gått från 113 till 75 och då har gått från 50 till 75. Shit, ja. Bonfritt. Ja, nu är det verkligen dags att ta tag i livet här. Det där, ja, shit. Härligt. Nej, jag har inte fått en enda poäng när jag varit där borta, utan den har bara trackat mig hela tiden. Inga,
just.
Inga positiva signaler eller något sånt där.
Men har du någonting kul att säga då?
Ja, jag vet inte. Jo, men faktiskt, jag ser fram emot att få bettla, Kai.
Ja, men det är bra.
Det är bra. Jag är pepp på att träna. Jag har byggt underskott nu ett tag. Så ja, att,
men det är farligt när du är sugen. Det är då man gör underverk.
Mm. Du, på tal om långa lopp och träningar, såg du eller hängde du med någonting på Norrsjölsloppet?
Ja, när man har kompisar som vi har som åker där, då är hela den dagen, hela det dygnet förstört. För man kollar ju hela tiden hur går det för dem och har de klivit av, har de klivit på och tappar dem. Eller, så att, jo, det var ju spännande.
Jag steg upp, eller vi steg upp 7:30 där i Gran Canaria. Då sa jag det till Åsa, min fru, typ att nu har de åkt i 2,5 timmar. Och sen när vi la oss på kvällen, och då har vi liksom gjort en hel dag och åkt ut i bergen, när vi liksom gjort, jag menar, allt, shoppat och druckit vin, och så bara, de är inte i målen. Alltså, det är ju helt sjukt. De var ändå ute i, ja men Viktor och Christian, de var ute i 18,5 timmar eller vad det blev. Alltså, det är ju helt skadat. Och det verkar ju, det var någon i proteininggruppen som jag frågade, för han skrev race report, och då skrev han att det var sämre stavfäste än Vasaloppet. Och det var lite förvånande, för det trodde jag inte. Jag tänkte att stavloppet var all time low med stavfäste, och jag skrev så här, är det säkert? För att jag tänkte, ja, det var ju, du vet ju själv, du åkte ju Vasaloppet, det var inte jättebra. Så att det måste jag ta och kolla med några andra också, om det verkligen stämmer att det var så dåligt stavfäste. Men det tog ju tid. Det tog ju,
ja, jag tror, alltså, för Marcus Lidman, som vi båda känner, han böt stavar eller truger också, så under loppet.
Ja. Nej, men så det var väl särskilt, eller lite extra dåliga förutsättningar då. Men det är också coolt att se Oscar som nu vinner, när han liksom spurtar efter 22 mil. Och det är liksom, det ser ut som att han liksom är i en sprint. Jag tycker det är helt otroligt hur de liksom lyckas kräma ur de där kropparna. Det allra sista. Alltså, det är häftigt.
Det var många sådana här, vad heter det, strava poäng de fick då. Efter ja, där.
Jag tror den där faktiskt kan
tror
ge
de har
riktigt
kommit
bra.
Över 75. De kanske fick kanske 75 poäng för den där.
Nej, men kanske 20 eller något. Men jag, det beror på hur ansträngande det är för dem i och för sig. Men det kanske är mitt sätt att komma upp i 100 igen. Att åka ett Nordensköld. Om jag liksom skulle bara ta och ställa mig på lördag och köra 22 mil. Men det är nog svårare utan support.
Ja, det blir mycket. Ja, den känns jobbig. Tycker var så.
Den känns jobbig. Ja. Du, jag har ju faktiskt träffat Anton Järnberg här i ett digitalt möte, så jag tänkte inför, jag har ju faktiskt bestämt mig för att köra pro training även nästa säsong för att nå mina mål, så att vi tog ett lite snack om det som har varit och det som ska komma, så jag tänker att ska
var
vi ta
han lika,
var
han lika hemskt som din pulsklocka, eller ska jag lyssna på det här nu, blir det här bra eller blir det jobbigt?
Ja, men jag tror inte du blir allt för rädd för mig efter det snacket. Det är ingen tokkapning i alla fall, det kan jag säga. Men jag tänker att vi tar och lyssnar, och så tar vi och avslutar därefter. Vad säger du om det?
Ja, det blir bra.
Så, då hälsar vi Anton Järnberg än en gång välkommen till podden Smala Skidor.
Tusen tack, tusen tack. Alltid lika trevligt att kika in här.
Ja, det är härligt. Du, jag tänkte, vi ska ju prata lite pro training idag, men jag tänkte vi ska börja prata lite lager under 57 ski team. Helgen som har ju varit otroligt häftig, även om det inte har varit ski classics, men mycket annat. Kan du bara ge din syn på alla prestationer som gjordes?
Ja, nej, men det var ju faktiskt häftigt. Det var liksom en liten bonus här. Sådär. Det var inget vi hade varken räknat med eller liksom lägger i plan. Sådär. Men åkarna, det var ju en fri helg från Ski Classic, och åkarna hade ju lite olika scheman. Så att vissa var ju i Lofsdalen och körde avslutning på Epic där. Och 157 Originals. Och sen hade vi ju ett gäng uppe på Nordensjösloppet. Och sen var det några som gjorde en dubbel här. Jag var till Gäddede det också och åkte flyktingrennet där. Så det var mycket tävlingar och sådär. Och det var ju verkligen jackpot. Vi vann ju det mesta som gick att vinna med. Vi började där i Lofsdalen med Karro och Alvar, och så sen hade vi ungdomarna där, Anja och Bruno på totalsegrarna. Så det var ju en riktigt fin lördag som fortsatte sen. De höll ju på hela dagen där med Nordenskölden, men det var ju Oskar och Linnea starkast. Och så sen på söndagen så lyckades Nils vinna i precis före mackan i Lofs, Gäddede där då, flyktarändet. Mm. Så att det var ju verkligen, ja, det är nästan så att man liksom, som sagt, det var inget att fundera på så mycket innan, men när det väl slog in så det var 7 segrar på en helg, och det är någon slags rekord för teamet, tror jag.
Jag tänkte det faktiskt, är det inte så att alla har vunnit något nu den här säsongen? Alltså någon tävling?
Jo, det kan vara så faktiskt. Det är ju, nu ska vi se här så vi inte, jo, men jo, så är det nog. Det är väl Emil där som vi har, han har ju inte fått vunnit något långlopp än. Han har varit två på Marsan och så, men han vann ju en Sverigecup i sprint här för någon vecka.
Ja, exakt.
Så att, jo, jag tror att alla på segrar nu. Ja. Och det där tycker jag är jätteroligt också, att det inte bara är de här profilerade åkarna som Emil och som Runar och så som har fått, utan nu fick ju Nils visa vad han går för, och Mackan har fått visa vad han går för tidigare i något långlopp här hemma i Sverige. Och så där, och Linnea får visa hur stark hon är. Så att det är väldigt, väldigt kul att vi har så bredd på det, och att även de här mindre profilerade åkarna får visa att de är väldigt, väldigt duktiga när de får åka för sig själv och när de står rätt och liksom alltid funkar.
Ja, någonstans tänker jag också att det måste visa på hur patient det är, även om det finns någon som alltid är lite bättre, men att det ändå är ganska nära om alla har sin dag, så att säga.
Men så är det ju, det är något jag brukar ju säga det där mycket, att liksom jag likställer ju ofta våra killar ganska rakt av. Liksom. Sen är det ju, jag har ju sagt att jag skulle gå inte göra det när en kille vinner 9 tävlingar i fjol, och så sitter jag på våren och säger att jag likställer dem, liksom, att de kan slå varandra. Jag vet hur de slår varandra på träning och sådär, men det är verkligen så att de är väldigt, väldigt jämna och så här. Och det har vi jobbat med under många år, för att liksom kunna vara behjälpliga och göra det ett bra lagarbete, så måste ju alla vara på den nivån att man ska kunna vara topp 10-åkare. Så är det ju faktiskt.
Mm. Ja, häftigt, häftigt. Det ska bli spännande att se finalen och se om den kan knipa någon pallplats till på Ski Classics här.
Ja, av erfarenhet, eller liksom, historiskt har vi ju inte haft så jättebra resultat de sista tävlingarna. Vi har inte passat oss riktigt, och kanske inte formen har varit, men nu tycker jag ändå att vi känns som att vi är stabil form och kanske på uppåtgående på något av dem. Så ja, vi ser med tillförsikt framåt de här sista helgerna.
Ja, Oskar verkar ju klara av tuffa lopp i alla fall.
Ja, det är jag absolut. Nej, men det är både tufft och långt får det gärna vara för. Alltså det är inga problem.
Ja, kul. Men du, vi ska ju prata lite om Pro Training. Det är ju, säsongen är precis avslutad och den ska precis starta upp på nytt här om en månad drygt. Jag tänkte, för den som inte har full koll, berätta lite om grundupplägget i Pro Training. Ja. Hur det ser ut och vad som ingår och så.
Ja, nej, men Pro Training är ju något vi har kört Pro Training är något vi har kört här i det åttonde säsongen som vi är. Det är mot egentligen den stora massan av skidåkare. Då. Sen så blir det ofta de som söker sig till det här, det är ofta de med ganska höga, med klara mål, ska man säga. Att jag vet att man vill ha en utveckling, man vet vad man vill och så vidare. Och där. Och då har vi det här upplägget där man, som vi kallar Pro Training, som man får på månadsbasis egentligen. Det är ett nytt schema varje månad, och vi försöker individualisera det där så mycket det bara går då, till var och en som är med i det. Och det börjar ju 1 maj och det håller på 10 månader fram till Vasaloppet. Och det där har ju blivit ganska liten skala, och så har det blivit lite större, och nu har det varit ganska stabil nivå sista åren. Men vi är ju ett ganska homogent gäng nu som har hängt i några år, och så kommer alltid lite nya och så här, som jag coachar då på med träningsprogram, och vi jobbar ganska mycket teknik, och så sen sista åren har vi också lyft in laggar som materialansvarig och som jobbar med alla adepter där, eller alla, med de som vill och de som är intresserade och de som vill lägga krut på materialet också då. Så att det är en helhetssatsning mot Vasaloppet då.
Hur många träningstimmar är vanligast? Om man säger, jag själv ligger på 7-8 och sånt där, men hur är det om man sätter vid hela gruppen, vad brukar folk liksom, vad kör folk?
Ja, men jag skulle säga att alltså, snittet ligger på strax under det, alltså 7 delar om dagen. Det tror jag är lite strax där under, ska jag säga. 6 timmar ska jag säga snittet då. Men då är det ju alltifrån 4 kanske vi har någon på upp till 15-16 på vissa då. Men någonstans snittet är 6, kanske 7 timmar då.
Och hur, om man säger nivån och erfarenheten, är den, om man säger startledsmässigt, var ligger det då? Allt möjligt eller?
Ja, det är faktiskt allt möjligt. Sen är det klart att ja, det är väldigt, det är allt möjligt kan man säga. Sen är det, ofta gör vi ju en resa tillsammans från, till och med från tionde leden folk startar, och har man lite ambitioner så kliver ju många av dem upp ganska fort i leden. Men från fem, sex och framåt där vi ligger. Men med tyngdpunkt kanske på 2-4.
Just det. Och är det bara stakare eller är det någon som kör fäste eller?
Ja, men det är, jag skulle säga att det är en 50-50 grupp det där är det faktiskt.
Och det är så pass ändå.
Ja, det är och det finns de, ofta de som stakar där har vi ju en klick som är ledettåkare som ett 7-8 par stycken kanske och så där, och det är dålig stakare, men jag skulle säga att kanske 60-40 till stakfördel, men det har ju blivit sista 2-3 åren egentligen. Före det var det definitivt 50-50, och man, när vi började för 8 år sedan, då var det kanske ett par tre stycken som stakade bara utav det gänget.
Men hur teknik, jag vet ju hur man gör, men berätta kring, ni kör ju videovarianten där, hur funkar det?
Precis, ja, men det är inte så, ser jag på en helhet. Liksom. Jag försöker, vi har ju lite träffar, vi har lite läger och så vidare. Om man träffas, man får en bild hur man åker och hur man tekniskt jobbar. Då. Sen jobbar vi med videoanalys där. Då. Att man kan skicka in egentligen snuttar till mig som jag sen analyserar och skickar tillbaka. Och det här är beroende på lite vem man är och hur man jobbar. Men vissa skickar in väldigt flitigt varje månad. Och då blir det ju ganska enkla grejer och ganska enkelt att göra analysen. Då går det ganska fort. Alltså då, som du Mats, kanske jobbar med att inte resa sig först. Liksom, då fokuserar man på det, så kanske man gör det i en månad och så får jag en film till. Och då tittar man, nu har vi hittat rätt där. Och så, då är det en analys på 1-3 minuter. Liksom, medan vissa kanske skickar in 1-2 gånger per år. Och då kan jag lägga lite mer tid på det. Då kan det bli uppemot en 10 minuter, en kvart som jag spelar in och skickar tillbaka. Så det är lite olika. Men vi jobbar mycket med videoanalys. Och det här är något jag har lagt mycket krut för sista året. Liksom, för att vuxna människor som har tränat ändå regelbundet det är inte jättelätt att lyfta supermycket syreupptag och styrka. Vi kan göra det också, men det är inte det lätta. Liksom. Men däremot teknik, det kan vi hela tiden utveckla och liksom förbättra. Så det är något jag tycker är viktigt att vi har med här. Och just när videotjänsten tycker jag har blivit bra på det sättet. Det är tillsammans med de fysiska träffarna som jag skulle nog säga att vi nästan alla som är med på under ett år brukar man träffa på någon av de här träffarna, eller att det är någon man kanske man träffas på en privat lektion eller på läger eller sådär, så får man en bra bild, och då är det mycket lättare att coacha även i det fysiska träningsprogrammet, där man vet liksom att ja, men här har vi en som är för svag i bålen liksom. Ja, men då ska vi in i träningsprogrammet, då blir det tekniska och det coaching eller träningsprogrammet går ihop där också, så att det blir mycket lättare att göra en helhetsbild om man har det tekniska med hela tiden också.
Känslan min, det är rätt intressant. Jag spelade golf för ett tag sedan, och då när man såg och tittade på golfcoachen där, så var det ju alltid samma sak han fick säga till alla. Och det känns som att när man tittar på alla som pratar stagning, så är det inte så många, det är inte så svårt, men ändå är det svårt. Jag tycker det är intressant, och jag tänker du måste ha sett många filmer där du blir som ett trashspelande piano nästan. Det är rätt intressant. Hur kommer det där sig?
Nej, men så är det. Liksom, det är ju mycket. Jag vet, vi poddade här för i vintras, va, när vi pratade om teknik och vi gjorde. Och det är liksom, vi jobbar ju med några nyckelpunkter som vi jobbar med. Och det jobbar vi med även när vi filmar och tittar. Liksom, när vi liksom bygger stakcykler med åkarna i teamet. Liksom. Så att det är ju inte mer än så. Det är mycket att vi ska flytta våran vikt liksom, och få så många kilo som möjligt på staven. Och då har vi ju, jag är ju för det att inte ha för många saker att säga, eller för då kommer vi strula till det, utan det har några saker. Sen kommer det alltid bli, när vi hittar det, då kommer det alltid finnas andra grejer, men det är alltid de här att han inte reser utan jobbar med armarna först, som det jobbar ju nästan med all samtliga. Även när jag sitter och tittar på Runar eller Emil eller Karro, så börjar vi alltid titta så hur startar de rörelsen liksom, så att för att missa vi där, då är det inte vi fortsätter, så att det är ju väldigt. Det är ju inte så komplext rörelse, så det är inte så många rätt vi måste göra för att hamna rätt, så att säga inte.
Nej. Ja, men det är lätt, men det är svårt.
Ja, exakt. Nej, men det är ju så här. Alltså, det är ju, de här grejerna är ju, och det här har vi jobbat med många år. Liksom. Det har ju ändrats under åren också. Förut jobbar vi med hög höft, att komma fram med höften. Det gör vi inte alls längre. Men det är viktigt att ha en hög höft och komma upp med höften. Men vi jobbar ju aldrig med att liksom försöka lära utifrån det hållet. Så det justeras ju under tid, så att säga. Så det är något vi försöker förfina hela tiden. Då.
Ja, men jättebra. Jag tänkte vi skulle avsluta grann med att prata specifikt min säsong som har varit och vad du har fångat och om du har några tankar kring det som har varit den här säsongen, min premiärsäsong i Pro Training.
Ja. Nej, men det är ju att du hade ju ganska klara mål, du skulle starta din första säsong och sådär, och det känns som att när vi har bollen i rullning, då flyter det på bra. Vi ser en utveckling i det hela. Liksom. Så att det tycker jag är bra. Sen så är det ju det. Ska vi försöka hålla bollen i rullning i 10 månader. Det är det som jag tror blir vår liksom, primära utmaning i det här. Att ta det stora steget. Att inte få de avbrott med skador. Och så skador aldrig helst har det varit. Sjukdomar kommer ju. Det är ju sällan, alltså det är dåligt just då, men det kommer ju tillbaka på en förkylning en vecka eller till och med 2 veckor under höst och så. Men det är ju de här skadorna vi måste försöka komma till bukt med och hålla det på banan liksom och få liksom det här helhets, det rullar helheten att rulla så att säga. Jag tycker, men som sagt var, att när du är i träning under en längre tid, då tycker jag också att man känner att det blir utveckling. Så att jag går ju med ändå en väldigt god känsla efter första året att vi är någonting på spåret, och andra året brukar ofta bli bättre. Man har känt varandra, man kan kommunicera på ett sätt, man har lärt, alltså det är några månaders inkörningstid för att man ska förstå programmet, för att jag också ska förstå liksom hur den här kommunikationen tillbaka, vad betyder egentligen att jag är sliten. Så att jag har goda förhoppningar att vi ska kunna hitta ett stimulerande program och att vi ska kunna hålla dig mer skadefri. Sen är det otur på vissa saker också, det kommer inte från att kan vi göra det, då kommer vi ta ett steg till, absolut. Vad känner du själv?
Nej, men jag man kan ju säga, jag är ju, man, nu ska jag inte jinxa, men jag är nästan aldrig sjuk. Alltså jag har en sjukdag på sista 25 åren. Ja. Men däremot skador så har jag haft då. Det var ju en överbelastning i sommar för att jag stakar för mycket. Och så sen då rebenet från marsan. Och det är ju otur. Eller klantighet, beroende på om man säger det. Så att helt klart, du är ju inne på något där. Och det jag som har tänkt så där, som jag tror kanske många med mig. Jag har ju stakat för säsongen och de var ju ganska... Man har som höga förväntningar för man har tränat mycket. Och så sen åker man sitt första singlopp och så är man i 50 startled. Och liksom, då blir man så här, jaha, liksom, hade inte hänt någonting? Och det är ju, tycker jag, det som är mest frustrerande. Och jag förstår att det är lika frustrerande för alla som åker skidor. För det är ju kanske inte så många som bara säger pang och så är de där de ska vara. Men det är ju det man liksom vill sträva mot, att komma till första singloppet och verkligen känna att nu... Så.
Ja, men så är det verkligen, och det är där som är liksom, när vi lägger en plan så lägger vi den över 10 månader och vi har ju egentligen bara 5 månader på oss tills vi går på snö så att säga, om vi tänker att dela in det, så att det är ju bara halva upplägget det, så att, och det är väl där också mycket av utvecklingen som jag upplever av populationen över hela gruppen så att säga, den kommer ju från andra halvan under året så att säga, och det är också tanken med träningen och då är det ju in mot Vasaloppet, men många, som du säger också, jagar ju också in, alltså måste ju sida upp sig och måste ju faktiskt ha en formtopp eller en nivåhöjning innan vi kommer till Vasaloppet. Och det är det där som alltid är det svåra, och precis som du säger också att, men jag brukar försöka säga det, för många är när man åker kanske i december kanske är svårt att hitta sidan, men även i januari, liksom, då har vi fortfarande 2 månader kvar, liksom, det kommer hinna hända mycket utvecklingsmässigt där, men helt klart är det så att det är många som vill ha, och ofta, jag tror jag pratade om det tidigare också, ofta är det nu när man drar igång, man är taggad, man känner en uppåtgång vilket år man än är på, och sen blir det en liten nedgång under hösten och sen brukar det skjuta iväg igen. Liksom, och ofta har man lite otur att man träffar sitt första sidningsstopp när man är lite down eller man har liksom kommit över den första pucken eller kanske över den andra pucken och ner. Då kan man få liksom lite tankar och funderingar om, är jag rätt på det eller så. Så det där är ju väldigt vanligt, liksom, absolut. Och det är då jag brukar säga att lita på processen, gör passen, så ska ni se att det blir utveckling. Och det är det som är både det roliga och det man får säga tråkiga inom situationstecken med liksom det enkla. Liksom att tränar vi bra under längre tid så kommer utvecklingen. Men det är inte alltid, ibland vill man ha liksom lite hokus pokus skurer som ska snabbt ta oss dit också på något sätt.
Nej, men vi har ju haft mycket gäster i podden och mest återkommande är just det du säger, att få konsekvens i träningen. Ja. Det är ju det är ingen mirakelmedicin, men det är ju ganska tydligt att det hjälper.
Ja, men så är det ju. Det är där du och jag kommer att sätta oss nu under april eller mars, eller april blir det nu då, och liksom när vi ska lägga plan för nästa, liksom, hur kan vi på något, är det bara otur det här, eller kan vi liksom, ska vi gå ner 30 minuter i veckan på träning och faktiskt få 40 veckors rakt om träning, eller är det så att nu när du har tränat ett år med staken så det blir inte överbelastning, då kan vi kanske ligga på samma eller ska vi öka, så det är det där man måste hitta. För att jag är väldigt mån om att liksom, med alla att vi ska träna, jag gillar att vara på gränsen där vi klarar av, men det är inte värt det om vi inte klarar av det. Det blir uppehåll på 2 veckor här och 2 veckor där. Och det är på alla nivåer, på högsta nivåer. Mm. Om man är nybörjare så måste vi hitta en nivå som faktiskt funkar över 10, 20 och 30 veckor. Liksom.
Mm. Ja, men det är bra. Ja, men det låter bra. Det jag har väl tänkt, som jag tror jag skrev till dig tidigare också. Men det är att jag tror också att jag är lite för klen. Så att jag behöver, ja. Här i början har jag tänkt ha lite extra fokus. Och det kan ju också vara kopplat till skador. Att man liksom inte är... Ja, men jag är ju en kontorsperson som har suttit i en kontorsstol till jag var 45, så att det sätter ju sina spår.
Ja, men så är det. Och det är ju där också att vi ska ju inte heller elda för kråkorna. Vi ska ju inte träna mycket om vi inte tar åt oss heller. Liksom så här, utan vi ska hitta precis den belastning där man känner att här utvecklas jag samtidigt som jag inte bränner ut på något sätt. Liksom.
Mm. Ja. Nej, spännande. Bra, Anton, men jag känner mig nöjd med detta, och så får vi bara uppmana folk att testa på ProTraining.
Ja,
här.
Ja, men gör det.
Framöver.
Gör det. Det är väldigt, väldigt trevligt, måste jag säga. Och just det som är en bonusgrej, eller bonus, men som man märker från min sida, som vi inte hade så mycket fokus på de första 2, 3, 4 åren kanske. Det är ju den här gruppsammanhållningen som faktiskt har blivit. Mm. Vi har en grupp där ni kommunicerar, vi träffas. Det är väldigt sällan, det är typ aldrig när vi är alla samtidigt. Men det är några här och några där. Och det blir liksom smågrupper i den här gruppen. Det är väldigt trevligt. Vi hade en väldigt trevlig resa tillsammans på Marcialonga bland annat. Man märker att även fast ni inte har träffat varandra, så är ni kompisar när ni kommer. Ni känner varandra genom Facebook och så vidare. Så att det bara den grejen upplever jag är en väldig morot för er som är deltagare. Att man vet att man är ett gäng som faktiskt kämpar tillsammans.
Nej, jag håller bara med. Jag har fått många nya kompisar via det, så det är ju toppen. Likasinnade, lika galna människor.
Ja, precis. Ja, men så är det verkligen.
Ja, grymt. Ja, men stort tack för att du tog dig tid.
Tack ska du ha. Så, nu tar vi vidare.
Ja, det där var Anton. Han är ju inte dålig på att prata i alla fall. Man behöver inte peppa han så hårt för att han ska hålla låda. Det är han rätt bra på.
Ja, jag på Birken så höll jag ju på, inte köra på, men jag åkte ju mot sol, så jag såg ju han vid spåret där och, men ja, det var inget prat. Jag var lite besviken nu. Jag hade velat få en liten lägesrapport där, så att säga, men
ja, de hade ju rätt tufft där på Birken, lageråkarna, så han hade kanske inte varit på sitt bästa humör, man vet ju inte.
Nej, det kanske var det jag kände att...
Men jag slås av det när man är på intervjuerna med alla, oavsett hur det går, så tycker jag att de är ganska duktiga på att hitta det positiva och liksom, ja men, det är sällan man, alltså lagledarna är väldigt proffsiga i den där det är inte som hockey och fotboll när det kastas vattenflaskor och liksom de är så här, de har, det är som att de har en stor balans på något sätt.
Ser man ju på loppen hur de liksom, när det är någon som gör en jätteprestation oavsett vilket team de är i, så får de ju pepp från alla, så att jag tror att skidåkare erkänner alltid en stor skidåkare när de har dagen. Jag tror att det är väl, det är ingen sport där man krossar varandra heller. Det är inte som MMA eller hockey där man ska liksom nita någon.
Ja, men det är häftigt. Ja, det är ju, vi spelar in det här tisdag nu och podden släpps ju imorgon onsdag, och det är ju SM som håller på i Boden. Fantastiska förhållanden ser ut att vara. Och jag tänkte på det dels i förrgår när det var stafetten, när Johan Häggström vinner med en tå för jag är ju då lite jävig i Peter Elit. men det tycker jag var häftigt. Alltså häftigt idrottsögonblick. Det var kanske inte kallad nivå, men han gick ut 17 sekunder efteråt eller 15 eller vad det var. Och kommer i kapp och ligger bakom och liksom gör det perfekt taktiskt. Och man ser ju, Anger är ju så sjukt besviken. Men jag tänker också på hur man ser Alltså det här åkarna när de kommer i mål och hur de liksom, ja men de verkar som vara one big happy family, inte bara Pete Elite utan alla åkare, och det är klart de åker tillsammans i landslag och så vidare, men,
ja.
Men det är kul att se.
Ja,
och
jag var så glad. Häggström, han var ju verkligen gammal och äldst lite grann, så att han höll sig kall och sparade krutet till slutet så att säga. Det var väldigt, ja det var snyggt gjort.
Ja, det var mäktigt, och nu såg jag precis här, jag har haft faktiskt på mobilen 5 milen från avslutande dagen här, och jag såg att Fredrik Andersson kom tvåa, och det känns jättekul att se. Vi ska och äta middag med Pete Elite gänget ikväll på Havsbadet, och det känns som att Fredrik har haft en riktigt ganska usel säsong, inte så många ljuspunkter, så det är kul att han ändå avsluta med ett ja. Riktigt bra resultat. Så att sen var ju Burman vann ju ganska överlägset. Han har ju också gjort en bra säsong. Han har ju mest bara klaga han och Porroma. Åsarna klaget. Men nu
har man höga förväntningar då är det lätt att klaga, för det går inte alltid som man har tänkt.
Nej, precis. Nej. Man får sänka sina förväntningar, så får man vara lite gladare. Gott, gott. Ja, men då kanske vi går in i påskträning och bygger lite överskott inför dundret runt.
Chokladbollar.
Ja. Hård stakning i snöstorm tror jag det blir. Jag säger att det ska komma mycket snö påskhelgen, så att vi får väl se hur mycket skidåkning det blir. Men vi säger väl, jag tänker att jag ser att vi snart är uppe i 2500 följare på Instagram, vilket är kul. Så följ oss gärna om ni inte gör det. Det brukar hända lite kul. Man kan få se Kai köra lite udda pass ibland, eller ja, andra roliga detaljer. Exklusivt material.
när jag klär om till landslagsdräkt på Masters VM. Det är väldigt ja, många exakt. Som har gillat det.
Ja, det är lite av en blockbuster. Hade vi varit på TikTok så hade det där varit någon sorts succé. Den har faktiskt bättre underhållsvärde än min film från Finland, men den är ju helt överlägsen fortfarande.
Ja, den är, det är väl snart 400 000 tittningar, så att jag vet inte vilken algoritm du träffade rätt med. Så.
Nej, jag tror det var nog mera tur som en tokig. ja, men du, gott. Jag säger som jag brukar. Hojes!
Precis, vi hörs.